En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Då säger vi... Anders, kan du ta ner din telefon så säger vi välkommen till Åsiktskorridoren. Aftonbladet Ledarsidas eminenta, ganska smala podd som läggs ut varje fredag och bandas fredag förmiddag. Klockan är 10:10 just nu. Välkommen Ulrika Schenström.
Tackar så mycket.
Anders Lindberg.
Hej.
Daniel Svedin.
God dagens.
Ni är två socialdemokrater. Ulrika är moderat.
Uh-oh.
Jag heter Fredrik Virtanen och är på Ulrikas sida naturligtvis.
Yeah, well.
Vi får väl se.
Oh, well.
Ja, vi ska väl börja med att berätta vad Peter Hultqvist.
Hultavulta.
Ja.
Han är i Amerika.
Uh-huh. Och han har massa roliga bilder. Hans statssekreterare ägnar sin Facebook åt att lägga upp så här bilder av honom när han står på tak tillsammans med John McCain och sånt.
Oj.
Så det är liksom, och skakar hand med Ashton Carter då, som
är
försvarsminister.
Det är mycket NATO nu.
Det är mycket USA. Inte så mycket NATO faktiskt.
Men vad coolt, John McCain är ju en mycket hedervärd republikan.
Och det är fina bilder över så här Washington Monument med så här McCain fram.
Men han får väldigt mycket såna här tweets på temat Peter Hultqvist gör ett kanonjobb i USA. Go NATO!
Okej.
Ja, från dina kompisar.
Jag vet inte vem det här är.
Är han fet nu alltså? Är han på den stora internationella arenan?
Ja.
Och winas han och dinas han av USA?
Jajamän!
Men han ska till Storbritannien, står det i kalendern här.
Jaha, NATO.
Fish and chips.
Det är inte lika roligt.
Jo. Vi är ju snart med i NATO.
Nej.
Storbritannien håller på att gå ur allt, så det är bara en tidsfråga när de ska gå ur NATO.
Just
också.
Brexit, men det får vi ta nästa vecka helt enkelt, när vi förmodligen gör det sista för säsongen.
Ja.
Mm, vi tar Brexit då. Det här kan ju bli spännande.
Ja, verkligen.
Så Hultqvist är på USA-turné och är på väg till England.
Mm. Han har chattat också, såg jag från hans poolsak som han har lagt upp på Facebook, hans politiska sakkunniga.
Men då är han på en liten NATO-runda och som sagt, som du sa, jag retas inte, han ser väldigt kärleksfull ut där faktiskt.
Ja, men
han
var inte så arg.
Men när som helst händer det.
Nej, men det är ju fel. Grejen är så här, att det som är politiskt intressant med det här, det är ju just att det inte är NATO. Så det politiskt intressanta nu är att Sverige alltså tecknar ett antal bilaterala överenskommelser, yes, och stärker relationen till USA,
jättebra,
inte med NATO. Och det där är ett skifte i regeringens politik, så det där är intressant på riktigt.
Mm. Om Trump blir president, det kanske vi kommer tillbaka till.
Mm. Det är inte lika roligt.
Nej, men då ska, han har väl sagt att de typ ska lämna NATO.
Nej, det har han inte sagt. Men han har sagt att de kommer
såg
att få...
Såg du inte det i morse, Anders?
Nej, men vad han har sagt det är att de europeiska medlemmarna måste betala mycket mer.
Okay.
Och det är faktiskt ganska komplicerat. Och sen han drar ju bort USA. Han är ju isolationist, Donald Trump. Så att därmed lämna NATO, liksom, det är kanske ett spöke. Men det är ju på riktigt så att Europas säkerhetsordning blir lite rörig.
Ja, får lita på Norge.
Och om Hultabulta vill åka dit och skaka hand med Trump, det är väl tveksamt.
Nej, det är, men vi återkommer till USA-valet, för vi, även ska ni få tippa vem som vinner fotbolls-EM, och vi ska prata om svenska värderingar. Men vi börjar, tycker jag, är intressant det här att Miljöpartiet, detta gediget superliberala demokratiska parti, har nu blivit, ja, mer eller mindre stalinistiskt.
Mm, kallas regeringsställning det där.
Jaha, är det det som har hänt?
Ta ansvar.
Ja, de som inte hängt med, då är det Carl Schlüter och Walter Mutt som liksom petades. Hej då!
De var alltså talespersoner för EU respektive utrikespolitik.
Jep, men det är de inte längre.
Det är de inte längre.
De lockades bort som värsta jävla sosse-maktmaskinen.
Jo, man känner ju lite igen det.
Men alltså, jag måste ju känna, alltså, det är ju väldigt mycket regeringsställning av det där, och det där har de ju inte varit med om tidigare. Och det är ju väldigt enkelt att sitta i opposition och ha massa olika åsikter i en riksdagsgrupp och sådär. Men helt plötsligt så blir det liksom regeringens politik då, här med kollektivistiskt ansvar och ställningstagande och så vidare som regeringen gör. Så att det är klart att det måste komma som en chock, det här att ta ansvar.
Ja, men
Ulrika sa något väldigt sant där, för hon sa kollektivistiskt ansvar. Det är ju kollektivt ansvar.
Nej, kollektivistiskt.
Men det är ju kollektivistiskt, ja,
men,
i praktiken.
Okay, jag ber om ursäkt,
och just Miljöpartiet är ju så ohyggligt ovana vid att ta den, alltså just den här liksom känslan. Och jag har fått jättemycket mejl, jag skrev om det här igår, jag har fått jättemycket mejl från upprörda miljöpartister som förklarar att det är antidemokratiskt att partiledningen bestämmer,
precis,
över partiet.
Det var det jag skulle komma till. Vad gör det om vi började ta de stora orden som antidemokratiskt, men i deras värld...
De har ju större ord också.
Ja. Men vad gör det om Schlyter och Mutt säger sin mening och partiet har en annan mening? Det är väl inte hela världen?
Nej, men alltså man måste ju stå för vad regeringen har beslutat sig för att stå för. Då kan man nog inte riktigt företräda en del av ett regeringsparti. Man
det
är
säger,
ett regeringsunderlag.
Bägge två, för ni är från auktoritära partier. Det finns er DNA.
Auktoritära? Nej, jag skulle säga vi har tränat på att regera ett land. Och när man har gjort det så får man ta de konsekvenserna. Och det är inte alltid roligt att göra det. Det är ibland riktigt mycket
skit. De bär
skit,
ju också
faktiskt
förtroendeuppdrag i någon mening från den här partigruppen där alla andra tycker likadant. Och så kan man ju fråga sig, ska vi ha företrädare som vi... Alla andra i partigruppen tycker någonting och så finns det två personer som inte tycker det. Är de verkligen rätt personer att företräda?
Det är ju en annan sak till exempel på en partistämma, en kongress eller så vidare, än när man har representantskap för ett parti, alltså att man diskuterar olika ställningstaganden som den här partilinjen sen ska bli. Det är ju någonting annat. Just.
Men det är väl det man pratar väldigt mycket om. Nu tycker man ju så här, vi har ju en politik som vi har tagit på våra kongresser och så har vi en partiledning som är de riktiga skurkarna, för de bryter mot partilinjen som vi har beslutat på.
De försöker barriera ett land. Så att men det är också skurkmässigt.
Man måste också ifrågasätta den där bilden. För grejen är att jag var på den där deras MP-kongress. Jag pratade med mycket folk där. Alltså det fanns inget sug att lämna regeringen på NATO-frågan. Och det fanns inget sug att liksom riva upp hela riksdagsgruppen på den här frågan där heller. Så att den här liksom bilden av att kongressen, deras kongress var alldeles nyss. Alltså hade deras kongress på riktigt velat något annat än det som partiledningen velat, då hade ju kongressen bytt ut partiledningen och valt en partiledning. Då hade de ju valt Walter Mutt och Carl Schlyter till partiledning. Det gjorde de inte. Och så att jag menar, den här liksom bilden av att det finns någon så här tyst majoritet i Miljöpartiet som egentligen tycker som oppositionen, det tror inte jag är sant, utan jag tror att oppositionen tycker som oppositionen i Miljöpartiet. Oppositionen är mindre än majoriteten och nu har de förlorat.
Nej, och sen måste jag bara lägga till en annan sak. Nu, det här är ju vad vi ser då av det här spelet på något sätt. Det finns ju väldigt mycket annat i ett politiskt parti som inte syns då utåt kanske, och det är ju såna här saker som man får betänka. Schlyter var väl ganska, eller åtminstone lite under en stund, intresserad av att bli språkrör till exempel. Alltså det finns ju betydande interna problem när det har varit ombildningar och språkrörsbyten och så vidare.
Straffades han för att han höll sig påpassligt framme där och ville ha en...
Nej, jag tror att han snarare kanske bråkar för att han inte fick bli. Aha, kanske. Okay.
Jag har ännu inte fått klart för mig det här. Nu, även Moderaterna kickar ju ut Niklas Wykman och Hanif Bali för att de inte följde partilinjen. Alltså vad är det som är så farligt med att man...
Därför att, jo, men jag tycker svaret på frågan, både när det gäller Niklas Wykman, Hanif Bali, Moderaterna eller Schlyter och Mutt, så är det så att du har talespersoner för ett parti som säger och gör andra saker än partiet är väldigt komplicerat, därför att uppdraget som talesperson det är att du företräder andra. Och företräder du andra men faktiskt inte säger det som är överenskommet, då funkar inte detta.
Men då måste jag ändå lägga till det att jag håller helt med. Däremot måste man ju alltid laga efter läge 1-2. Sen är det ju också så att det är skillnad mellan regeringsställning och opposition. Och man ska också betänka till exempel att det ju väldigt ofta är så att man låter riksdagsledamöter till exempel som har annan åsikt kanske inte rösta i den omröstningen, utan man kvittas ut. Det brukar vara det vanligaste sättet. Till exempel i Moderaternas för väldigt länge sedan omröstning om homosexuellas rätt till adoption. Där vet jag ju och har jobbat med de flesta som gick emot där. Och då lät man att man fick rösta med sin egen övertygelse. Så att jag tror att det måste gå ut efter liksom lite grann lag efter läge. Men det här som händer med Schlyter, det är ju endast, tror jag, på grund av att han är lite sur över den här nya konstellationen av språkrör, plus att han bråkar lite, och när man sitter i regeringsställning kan man inte ha så här.
Daniel, kan du nyansera det här lite? De här auktoritetsbundna personerna här.
Nej, men jag vet inte om jag kan det, men jag tycker att det finns något intressant i att man överhuvudtaget lät Carl Schlyter bli EU-nämndens ordförande när man satte sig i regering med Socialdemokraterna. Det här liksom, och då tror jag verkligen att Miljöpartiet trodde att man skulle kunna alla får göra som de vill, alla får tycka som de vill. Vi är ett annat sorts parti, vi ska flamsa och tramsa den här mandatperioden. Och sen kommer liksom hela Mehmet Kaplan, Yasri Khan-diskussionen. Frågan är om de hade fått kicken från sina uppdrag om inte Miljöpartiet hade haft den här rätt uppslitande krisen bakom sig. De kanske hade tyckt att det fungerar ett tag till och tycka och göra vad man vill efter egen övertygelse. Och sen, men den här liksom uppvaknandet till vad regeringsmakt är för någonting hade ju kommit någon gång, tror jag. Ja.
Okay. Så nu har de blivit ett riktigt parti.
Jag vill bara säga en sak där som skiljer sig lite från det, och det är att det här är ju väldigt olika med partikulturer. Mm. Alltså vi hade inte varit särskilt förvånade om det hände i ett annat parti egentligen, utan möjligen Folkpartiet som haft lite samma partikultur som Miljöpartiet.
Är det någon liberal nerv det där? Eller?
Alltså det är ju traditioner. Ofta så handlar det ju om att det här är koalitioner av grupper som faktiskt i grunden tycker lite olika, och där man har liksom låtit koalitionen hållas kvar, och då ibland till priset då av att man har faktiskt röstat olika. Men om man tar Centerpartiet till exempel, där Fredrik Federley var liksom ledare mot FRA som ändå röstade på regeringens politik om FRA. Därför att Centerpartiet har samma tradition som Socialdemokraterna och Moderaterna, att du inte avviker från partilinjen. Mm. Så att, jag menar, den svenska blockpolitiken och den svenska parlamentarismen bygger ju på den här typen av strukturer. Så att det förvånande är ju att Miljöpartiet gör det, men det är ju inte förvånande att det händer.
Men de är ju väldigt uppskattade nu bland vänsterpartister till exempel, Schlyter och Mutt. Och det är ju rätt roligt. Man blir ju sällan så uppskattad bland sina politiska motståndare som när man får en liten näsbränna. Det var ju likadant med Wijkman och Bali, som ju väldigt många på vänsterblocket applåderade för första gången någonsin när de fick sparken av Anna Kinberg Batra.
Ja, okay. Sen tror jag inte man ska underskatta det som Ulrika sa förut, mängden falanger som finns under detta och mängden gamla konflikter som bubblar. Och det tror jag i Moderaterna, det tror jag gäller Socialdemokraterna, det gäller Miljöpartiet.
Men som du skrev, tror jag, en piska har ingen dött av, eller vad var det?
En partipiska har ingen dött av.
Nej, men alltså, det var en liten bild på sådana S och M-piska också, tror jag.
Var det?
Ja, men nu går vi vidare.
Det firade ju var det på riktigt?
Ja, i tidningen var det. Ja.
I papperstidningen, ja.
Jag vet inte.
Det missade jag.
Ja.
En liten äcklig.
En liten
rävig
bra. Mycket bra.
Ja, det var ju nationaldag i måndags. Och det har ju blivit en, liksom, en politiska taldagen. Det var Anna Kinberg Batra talade om svenska värderingar på Södermalm i Stockholm. Trevligt. Trevligt att hon är där. Hon kanske bor där förresten. Och Stefan Löfven var i Botkyrka och talade också om nationella frågor, för att Göran Eriksson på Svenska Dagbladet, han är politiska kommentator, sammanfattade nationalismen har gjort politisk comeback. Ja, det låter väl så. Eller hur?
Jag tycker att det är, måste jag säga, att det är otroligt tråkigt med de här sommartalen om de redan är 6 juni.
Men kommer
alltså,
inte fler?
Förr var de i augusti. Och lite mer sådär, du vet, det hade varit väldigt tråkigt under sommaren, eller man kanske har fått vila upp sig och inte följa nyheter. Och sen kom det liksom någonting där, du vet, på väg tillbaka till semestern.
Löfven ska ju ha sitt riktiga sommartal i Vasaparken, och det är väl i augusti. Mm. Så det är väl Anna Kinberg Batra.
Herregud, de börjar ha riktiga tal och halvtal och förtal och allt möjligt. Det är ingen hejd på talen.
Kan de inte få ha lite ledigt? Men vad är de här svenska värderingarna som Anna Kinberg Batra talade om?
Nu var jag inte där och lyssnade, men det är klart att jag har följt saker. Jag vet inte riktigt. Jag tror att hennes försöka poäng är väl ändå att om man kommer till ett land så är det bra att veta hur värderingarna ser ut här. Man behöver inte pracka på de värderingarna på någon annan, men det är ju en bra idé att man vet hur det fungerar här. Det tror jag var hennes syfte med det hela.
Mm. Jag tror hennes syfte var att vinna väljare från SD. Och då tog hon,
du, din ondskefull.
Nej, men jag tror att politiker vill vinna väljare.
Jag ska det vara så här. Jag tror att det är
SD. Ja,
det är du som
nämner
dem.
Men det var väl inte kontroversiellt att man ville vinna väljare?
Jag är fullständigt cyniker när det gäller att politiker håller tal som bara råkar vinna väljare från andra partier. Jag tror att det är syftet. Och jag tror att den här idén om att det finns särskilda svenska värderingar som hon pratar om, den är ganska konstig, därför att det är klart att det finns olika värderingar i Sverige. Bara det faktum att statsministern håller ett tal.
Jo, men det är bra att hon berättar vad hon har för värderingar.
Jo, men hon kanske inte ska kalla Moderaternas värderingar för svenska. Dessutom tror jag att många har invändningar mot Moderaternas värderingar. Och nu höll hon det på Södermalm och inte Östermalm, men det finns ju liksom synpunkter man kan ha ändå på liksom hur moderater har levt denna vår med uppdraggranskning och skattefiffel och hela det här.
Jag tror ni bråkade på Twitter, jag vet inte om det var Moderaternas kommunikationsavdelning som skickade att det var trots allt så att 14 i just den lilla valkrets hon pratade i Mosebacke var Moderaternas störst.
Ja, precis.
Så vi behöver ju inte tjafsa om det här om varför hon pratar på Södermalm.
Jag bryr mig inte om
det. Det känns bra du som åtminstone en halvtimme i veckan är liksom på min sida och bor på Östermalm.
Nej, Södermalm.
Ja, Södermalm. Men är inte det jätteskönt?
Ja, men jag känner till att Moderaterna är det största partiet på Södermalm, men det verkar inte som att liksom...
Någon annan?
Nej.
Nej, men det intressanta grejen är ju någonstans den att vad hon säger.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
När hon säger svenska värderingar, det är ju exkluderande. Hon säger ju svenska värderingar i motsättning till någonting. Och då är ju just nu motsättningen som Moderaterna och Alliansen målar upp, det är ju Husby och stenkastning och såna här saker. Jag tycker det är en ganska tveksam retorik, och jag tycker det handlar liksom om att ställa grupper mot varandra på ett sätt som jag inte tycker man kanske ska göra på nationaldagen. Om nationaldagen ska ha någon poäng, så är det väl ändå ena och säga att vi har liksom allting gemensamt, och då kan jag tänka att den retoriken kanske man ska spara.
Anders, vi
liksom
kommer vara oense om det här, men det hon inte nämnde som jag tycker att hon borde ha nämnt, det är ju, och vad, alltså hur många år har jag sagt det här?
Bostadsbyggande.
Ja, varför kunde det inte komma lite politik också och lite sånt, om man nu har värderingar. Man tycker att man kan liksom, man vill ha ett stort hjärta och ta in så många, då måste ju de ju komma i arbete. Kom igen nu då, börja ge dem någonstans att bo.
Vi har ju högst sysselsättningsgrad i hela EU.
I år, ja.
Vi bygger
i
fler år lägenheter än vi gjort på 25 år.
Men då ska jag berätta en sak för vad gör man då? Det är så här, det ser jättebra ut. Och det är, samtidigt så måste man titta på prognoserna, hur det ser ut om ungefär 5 år.
Vet,
då är det så här, den där framtiden,
allt
kan hända.
Där finns det ingen verklighet
men om du tittar då på siffrorna från SKL, Boverket, Migrationsverket, SCB och så vidare, så ser det inte alls lika bra ut.
Nu målar du Sverige svart. Vi skulle inte göra det. Vi skulle
ju nationaldagen
och allt.
Din fråga var ju om nationalismen gör comeback.
Ja, men jag försöker vidga vyerna.
Han behöver inte fråga det. Det är klart att han gjort det.
Nej, jag tycker det faktiskt är delvis någonting som händer. Jag tycker att S och M just nu försöker spela på den typen av strömningar delvis.
Exakt.
Men det betyder inte att svenska folket kan sjunga nationalsången lik förbaskat. Och det betyder faktiskt inte att folk ens flaggar på nationaldagen. Och det har att göra med en annan sak, nämligen det att jag tror att den nationalism som finns i Sverige, det som liksom är kärnan, den är nationaldagen liksom påtryckt uppifrån. Och ska vi titta på någon folklig högtid, så är det midsommar. Och det är inte på något sätt på riktigt.
Jag är så glad när mamma och pappa håller sams.
Ja, eller hur?
Ja, jag är nervös.
Juni är inte rätt dag.
Nej, men det kommer bli det, för att det är en ledig dag och det är sommar och det är fint.
Hur många
och...
av er här inne firade 6 juni?
Nej. Jag
firar ungefär som jag firar
Valborg. Det kan du göra
Valborg.
Vilket tisdag som helst.
Ja, men jag åt jordgubbar.
Dynga ner det.
Jag gjorde det.
Gjorde
jag,
du?
Nej. Men på Valborg, ungdomar dynga väl ner sig på
jag
Valborg.
Jag tycker att ska man ha nationaldag, så ska man inte ha massa politiska tal på den, utan då så ska man ha sill, nubbe och sånt som man har på alla högtider i Sverige.
Mm, och båtar och jordgubbar. Ja,
jordgubbar och sånt.
Men det kommer inte hända, för som Daniel säger, det här är ledig dag. Det är bra.
Jo, men det är ju också problemet med dessa tal på nationaldagen. Om man nu ska vara ledig, då vill man inte gå och lyssna på massa tal.
Jag lyssnar på politiska tjänstemännen kommer göra det.
Nej,
man
jag
satt
i en bil på väg från Värmland då. Det var verkligen väldigt ofestligt.
Gick du in det? För jag fick bara in det via liksom extra sändningen i appen.
Nej, men jag tittade på SVT:s sändningar då. Och då är det ju så här, på Skansen är det ju fruktansvärt mycket kronan och fanan och sådär. Men så hade man gjort något lite inslag från runt om i landet hur folk firar. Och då är det ju verkligen exakt som det svenskar firar vad fan som helst på vår och försommar.
Små grodorna.
Ja, men det är så här, vi har suttit i en stuga här och tittat och druckit kaffe.
Och nu tog vi ut bordet trots att det är på väg att bli regn, men precis. Vi ska äta sill
liksom,
ute.
Det är inget kungatrams och inget sånt fjant, utan det är bara så här, ja, vi har ledigt, vad fan ska vi göra? Då tar man fram sillen och jordgubbarna och så kanske man går till Gammelgården.
Det är min nationaldag, det gillar jag.
Ja, ja.
Jag hittar faktiskt gammal sill i kylskåpet.
Ja, men hör, ni, då, ni som är politiska heter, kan inte ni liksom göra en pakt om att ni skiter i tal på den här dagen, ni kan vara lediga allihopa. Vi lovar att inte hålla i tal, säger
om
Stefan Löfven.
Om det nu ska vara
till Batra,
om man inte bara kan flytta det till midsommarafton.
Socialdemokraterna försöker ju vara jättebra
idé, då kommer jag att lyssna jättemycket. Eller så kan man ha det på den där kräftpremiären eller något, kan du hålla tal.
Så är det Daniel.
Nej, men Socialdemokraterna försökte ju vara jättearga på att Anna Kinberg Batra höll sitt tal på nationaldagen, ett riktigt sommartal. Och sen så, men Ygeman var i Rinkeby och talade och Löfven var i Botkyrka och talade. Men då var inte det riktiga talet, utan de var ju bara inbjudna då. Men de sa ju ungefär samma saker. Löfven pratade också om stenkastning när han var i Botkyrka, men hade ju något mer liksom, man ska vara snäll mot främlingar, var väl så här formuleringen TT hade.
så. Episkt TT.
Jag tycker här finns möjligheten blocköverskridande överenskommelse. Ja, helt klart.
Men då kommer annars sedan alla småpartierna sticka upp och hålla massa tal istället. Så det måste ju verkligen se till att hela alliansen är med på det här, och även Vänsterpartiet måste,
de vill ju säkert jättegärna hålla tal på nationaltal.
Men nationalismen som politisk idé, tog vi den? Anders, du trodde inte att det...
Jag tror att politikerna absurd. Försöker använda den för att vinna röster, men jag tror att liksom den här grundläggande, den här traditionella svenska hållningen att liksom nationaldagen är nog inte så viktig, den tror jag finns kvar. Jag tror de flesta människor är inte så jätteintresserade av det där. Nej,
men däremot finns det väl någon liksom, man tänker Löfvens prat om svenska modellen och Anna Kinberg Batras prat om svenska värderingar. Det är ju inte liksom bara kopplat till nationaldagen, utan det är ju verkligen den politiska stämningen den här försommaren och våren egentligen. Socialdemokraterna pratar ju oerhört mycket om Sverige. Allting som är bra är ju svenska modellen.
Ja. Istället för att leverera någon politik. Nu är jag där igen.
Ja, men allting är ju
vad jag är jobbig.
Fast där är väl också grejen vad som är det svenska. Alltså, tittar vi på Volvos reklam till exempel, då är svenska det moderna. Det föränderliga, det som gör att IKEA säljer i hela världen eller Volvobilar eller någonting. Och jag tror att de flesta svenskar, om de ska se vad man är stolt över med Sverige, så är det ju just liksom världens modernaste land.
Ja, det beror på vem som,
det är ju inte en massa gammalt mög och gamla kungar pratar. Och sånt. Ja, fast jag tror ändå att även de som tycker att kungen är trevlig och sådär, tycker nog att det är ganska kul med IKEA och tycker att liksom Volvo är roligt.
Men säger man svenska värderingar, så är det ju som någon sa tidigare, i motsats till de här läskiga personerna som kommer från andra länder och vill ta över våra värderingar och
Volvo,
förstör allting.
Volvo är
intressant. Ligger ju i det.
Volvo är intressant på det sättet. De har ju granskats i veckan av SVT för att de inte betalar skatt. Och det lyfter ju Anna Kinberg Batra upp. Mycket roligt. Jag vet inte om det, hur genomtänkt det var. Att svenska värderingar, det är att göra rätt för sig och inte leva på andra.
Jag vet inte om hon verkligen sa det.
Jo, det sa hon absolut. Jag kan citera.
Ja. Gör inte det snälla.
Men hon sa att man ska göra rätt för sig i alla fall. Mm. Och det är ju lite roligt med tanke på att partikamrater inte har gjort rätt för sig.
Nej, på Östermalm.
Åh, nu kom vi dit igen. Äntligen! Det är precis vad ni var ute efter. Och hålla på med detta hela tiden.
Nu ska jag försöka spela en låt.
When I first took office, our nation was facing one of the worst recessions in its history. Since then, we've added more than 14 million new jobs and lowered the unemployment rate to under 5%. Through the actions of my administration, we were able to stimulate the economy and get our country back on track.
Oh, yeah. President Obama stimulated long-term growth.
Ja, det här är alltså President Obama från The Jimmy Fallon Show. Vad heter den? Late Show med Jimmy Fallon. Han slow jamming den nu, så han gjort det här några gånger tidigare, eller minst en. Och det här är mycket roligt, tycker många av oss.
Ja. Det är mycket roligt.
Ja. Anders, vad tycker du?
Anders, han funderar mest på NATO.
Ja. Jag vet inte riktigt. Jag känner att det här, varit lite simpel.
Det här är kanske en rolig grej, men han igår gick han ut och då gjorde en lång 3,5 minut endorsement för Hillary.
Den har jag sett däremot. Mm. Den är mycket intressant.
Och Hillary är liksom, hon är klar nu.
Ja, hon är klar.
Även om Bernie Sanders låtsades uppretad.
Man måste ju ändå ge honom en liksom, det var ju rätt så här, du vet, då är man jäklar liksom, då har man bestämt sig på något sätt. Det är ju lite coolt sådär.
Ja,
du
det
vet.
Är det faktiskt.
Måste man ju säga att liksom så här, du har förlorat. Nej, nej, jag kör ett varv till. Ja, men hallå där. Mm. Det tycker jag man får igenom.
Verkligen. Nej, men man funderar väl lite vad som är hans endgame. Alltså vad han egentligen vill, Sanders då. Vad han vill med det här. Och, ja,
han kan nog få rätt mycket.
Ja, exakt.
Alltså, att han vill bestämma förhandlingsläge är ju guld.
Visst. Han påminner lite om, om de här, här ABF-gubbarna tycker jag. Som finns, när man går på ABF-seminarier, då finns det liksom en kategori människor som aldrig slutar prata. och det där är alltid liksom sån här,
men de har inte så många, de har inte så många fans.
Det är alltid en sån här hanteringsproblem liksom, för att de slutar liksom aldrig, de ger aldrig upp.
Nej, en viss typ av farbröder,
och det är en viss typ av farbröder. De finns också på utrikespolitiska institutet och han påminner väldigt mycket om den där typen att liksom att du han kan ha sin mikrofon, du kan stänga av mikrofonen.
Det här är så mycket prata.
Påminner om dig lite grann, Anders, kan man säga på det viset.
Inte i ålder.
Lägg på, Anders, 50 år.
Varför skrattar ni tyst allihopa när jag säger det?
Ja.
Det är ingen som skrattar till
dig
själv.
Du kommer bli en sån farbror, Anders. Men nu tycker jag du förminskar Bernie Sanders här, att han är en rambling pratkvarn som inte kan sluta. Det är klart att han har en helt annan endgame, en helt annan agenda. Men det är ju såklart att han vill ju fortsätta valla stöd, och sen kommer han lämna över alla dessa små Bernies vid kongressen. Och till stort flaggviftande jubel och demokraternas skenande mot Vita huset, eller vad tror du?
Men det kan ju bli jätterörigt för dem om det ska vara, alltså om den falangen ska bli, fortsätta vara stark i demokraterna, då kommer det ju bli jätterörigt att hantera valkampanjen när de ska vinna mitten.
Men jag tror att de där måste göra upp, och det tror jag var det som var inne och pratade med Bernie om här på morgonen eller natt.
Visst. Nej, men Bernie sa ju det. Nu går allt till att krossa Trump.
Ja, han var ju ute och pratade här på nyheterna. Här.
Jag förstår inte hur ni kan ens tänka att det är ett problem. Det är inte så att Bernie-anhängare någonsin kommer liksom stödja Trump eller någonting sånt.
Jag tror att problemet...
Nej, det tror jag.
Det är helt givet att de kommer...
Det har du helt rätt i. Utan där är väl dilemmat om folk tappar engagemanget. Ja. Alltså att man har utmålat den striden mot Hillary, så att Hillary är så korrupt och så kassat, så att det är liksom så mycket Washington, så att det är all of the same.
Hon är värre än Trump har ju förekommit som argument. Liksom.
Och det är en typ av vänsterretorik som jag är lite rädd för. Därför att när du splittrar vänstern på ett väldigt tydligt sätt, då är risken att en sån som Trump vinner. Nu hoppas jag att Bernie Sanders och hans kampanjstab inte gör det misstaget, så att säga. Så att, och som det verkar på hans retorik nu, han låter ju mera liksom, ja, att han ska samla folk och sådär.
Nej, men det
hoppas
så
man ju.
Totalt,
så det var väldigt uppenbart.
Men han hade kanske inte hamnat i den situationen om han inte hade gjort den där sista vändan.
Men han fick ju cred också av Obama i det här klippet som Fredrik pratade om. Att så här, han har verkligen lyckats entusiasmera förstagångsväljarna på ett sätt som ingen annan kandidat har gjort. Och det ska han verkligen ha tack för.
Exakt.
Han har gjort mycket bra saker för vårt parti. Trots att han inte är demokrat.
Nej, och ska kampen mellan Obama och Hillary vara någon slags förebild för det här, så visade det sig att där blev ju liksom den intressanta politiska diskussionen när Obama valdes, den blev ju inom demokraterna. Och just nu så är det ju lite samma sak, att det är där liksom på något sätt framtidsidéer kommer fram. Alltså Trump har ju inga framtidsidéer alls. Han har ju någon sån här mullrande, ondskefull liksom slaskretorik.
Ja, noterar ni? Jag tror att han, nu gick han nog kanske till och med för långt, eller det har man ju tyckt länge, men nu hoppar han på en federal judge för helt och hållet flagrant. Han säger att han kan inte bedöma den här domaren, för det är inte hans peer, alltså hans jämlike. Mm. Han accepterar
han
inte.
Han sa ju till och med att han var mexikan.
Exakt, han är från Indiana. Alltså som inte ligger i Mexiko. Har ni noterat detta, att det där är ju chockerande.
Visst.
Alltså det är ju ett rent rasistiskt uttalande.
Ja, ja, ja.
Alltså det är ju ett öppet rasistiskt uttalande. Det är någon slags arvsgenetik hos den här stackars domaren då, som skulle göra att han inte kan döma Trump.
Ja, men det verkar vara första gången som stora delar av det republikanska etablissemanget verkar tycka att det här är lite för jobbigt.
Det är lite för mycket, ja.
Ja, men ändå, även Paul Ryan gick ut och sa att det var rasistiskt.
Men, jag kommer ändå rösta på det.
Fast rent valmässigt sett också så var det ju förmodligen ett extremt misstag innan primärvalet i Kalifornien med en sån stor grupp hispanics. Mm. Därför att vad han lyckades göra var att han mobiliserade ju varenda människa att gå och rösta på Clinton. Mm. Så det hjälpte honom, det hjälpte ju Clinton mot Bernie Sanders, det här uttalet. Men om du får samma effekt så att säga, i andra delstater, då blir det ju, då kan du ju få.
Men jag får
mig
tro att han, den spinngeniet han har anlitat, verkar inte vara något geni, för det här, jag kan inte se att det här var smart på någon enda nivå. Nej. Kan ni det?
Nej,
svårligen.
Fast han är ju världens främsta spinngeni, så då kanske inte ens Schenström
men
är på den
vet,
nivån.
Men du vet, jag kan ju säga det att oavsett vem man är som medarbetare så måste ju trots allt själva materialet ändå gå och hantera.
Vad skulle du göra om du skulle liksom sälja Trump?
Jag skulle inte ta den uppgiften.
Det skulle du ju såklart. Du skulle inte kunna hålla dig för ett sånt liksom stjärngig.
Nej, alltså jag tror att det är, jag tror inte att det är, man jobbar inte med honom, han jobbar med dig.
Mm. Okej. Okay. Ja. Vi är sömniga lite grann idag, men så vi slutar med lite fotboll. Jag vet inte. Är du intresserad av fotboll?
Nej. Olika?
Daniel lite?
Ja, med förnuft.
Jag tycker kolla ikväll bara för att jag vet att Roger vet
och
att
Anders
att
ni är helt skräckslagen ut.
Men vem vinner EM?
Tyskland har jag hört.
Okej, Tyskland. Och Anders, vad säger du? Säg ett land bara.
I Tyskland.
Europa. Säg NATO.
Nej, Tyskland tror jag vinner. Ja. De vinner alltid fotbolls-EM, har jag hört.
Daniel?
Ja, jag tror att Frankrike kan ta det.
Jag säger också Frankrike.
På hemmaplan.
Som inte heller kan någonting om fotboll. Men,
Spanien kanske?
Nej.
Vi får se hur det går. Fyra fotbollsskiljer. Men allmänt är det så att Tyskland och Frankrike är de mest tippade. Så att, jag tror inte ni är helt ute och cyklar. Tack så mycket Ulrika Schenström.
Tack så mycket.
Anders Lindberg, tack. Daniel Svedin och jag heter Fredrik Virtanen. Ha en trevlig helg.
Trevlig helg.
Trevlig helg. Åsiktskorridor.